Podplay. Hör du hur kaskaderna sjunger i Sojers höjder?
Kaskador? Menar du cikador? Kaskador, det är sånt där som man brukar referera till på porrfilmslingo.
Nej, men det, kaskador är, det är väl också spyor. Det kan väl också säga efter den här...
Kaskader, det är någonting som kommer i mycket, som det kan komma från olika kroppsuttömningar.
Gör det alltid här hemma.
Men kaskaderna i Spanien, de kräcks på.
Ja, det började festligt här i Spanien.
Det är minsann. Ja. Jag blev också så tagen på sängen av att så här, du har ju liksom, alltså du får ju se ditt, mig se dig utifrån. För det är liksom, går ju 180 just nu.
Jag vet, men jag fick ju också, om jag ska vara helt ärlig, några glada små panikångestattacker de sista dagarna.
Ja, det förstår jag. Det förstår jag.
Jag fick, vi var på, hade haft då student, jag menar, Ossians utspring och bara så här fixa en liten 70-talsbubbla, ballonger, blommor, luncher, presenter. Alltså det var som på film, det var som att jag var 200 festfixare samtidigt. Jag så här, körde bilen, blåste upp, Elon, sätt tejp där på bilen där, så stoppa tillbaka, du går tillbaka, du sätter upp den. Alltså jag var så här, bindan slängde i väggen. Jag var fan inte dålig alltså. Och sen var lunch och sen var det ändå, så jag pappa och farmor och mostrar hit och dit. Och sen kände jag så här, på, nej, då var vi på en tillställning på kvällen. Så kom jag dit, det är på Östermalm, det är jättefint. Det är partytält, det är DJs, det är uppträdande, det är färdiga små cupcakes. Det är liksom jävligt festligt. Det är så här, J-Lo skulle liksom kunna dyka in i hemdörren. Och då började jag känna så här trycket på bröstet. Jag bara så här, det ska till en spöregna imorgon, vi har två små parasoll. Det kommer komma 80 pers typ. Så här, jag var tvungen att åka hem. Du vet när man känner...
Ja, men det var väl klokt för, med tanke på att du så här... Alltså, nu ska vi bara backa bandet. Det har varit liksom kalajs, kalajs, kalajs. Och sen helt plötsligt är hela familjen i Spanien. Fast det inte ens var 100% säkert att ni skulle åka.
Nej, du vet, men du vet, när man, det är ju lite så som jag säger till barnen. Alltså, gör många sporter, gå med i många föreningar hit och dit. För att,
få mycket panikångestattacker.
Nej, men det är så här, under så en period så kan man ju köra på och liksom klara väldigt mycket. Och det ena ger ju det andra. Då börjar man säga, okej, nu när jag ändå höll på så gjorde jag den där liksom, skattegrejen. Bla, 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 för att så här, man är inne i ett rus. Men sen så säger kroppen stopp till slut.
Ja.
Och så var det även när jag skulle hålla mitt tal till Ossian då på lördagen dagen efter. När jag så här, ja, men du hade ju själv fest.
Ja,
man förberedde allting, upp med tält, all mat, ballonger som ska hämtas, alkoholen ska ta is. Men då ringde jag faktiskt dit några som kom och hjälpte till som jag betalade. Så det var ju bra, så de hjälpte till och sätta upp alla bord och stolar. Men du vet ju, man är ändå ansvarig. Så precis när Taco Track kommer, då öppnas i himlen. Och då menar jag inte så här, hejsan svejsan, här kommer en liten stril och ett litet sommarregn. Utan då kommer det värsta regn och vädret på flera år. Elon sitter på någon tvärbana som har fastnat. Allting, min bästa kompis från ungdomens dagar får åka hem för hela Enskedes källare. Har liksom, står i översvämning.
Nej, det var ju sjukt.
Nej, jag bara så här, jag känner så här, jag pallar inte. Jag bara satt där inne i huset som en så här morsalig typ. Som in, nej, men så här, rulla ut mig då. Nu pallar jag inte. Och Mattias var så här, ska hon komma?
Jag ser också dig gå in i någon form av så här barndom när något sånt där händer. Att du bara liksom blir oförmögen att så här göra något.
Nej, men det var liksom ett skämt. Så kommer syrrande med så här stora härliga tårtor. Fia in i köket och fixar med det sista. Det är ballonger som ska upp. Ninni och Christian sätter upp liksom lampor i tälttaket. Det är liksom helt jävla perfekt för en gångs skull i mitt liv. Och så bara, hej Gud, vänta nu, nu här körde du en sån typ bärskiss ner på jorden då liksom. Och då kände jag så här, när den väl solen kom tillbaka lite, så tänkte jag, nu måste jag hålla mitt tal. Annars, efter ett tag är momentum över, då har folk druckit lite och liksom alla börjar sätta på musik. Då är det ju inte liksom time. Du vet ju själv när man är på fest och sen så hålls talet 2 timmar för sent. Jag har ju själv gjort det, så jag kan inte säga. Så jag sa okej, och då kände jag bara så här, då kunde jag liksom inte andas.
Nej.
Då kände jag så här, nej men jag klarar inte det här. Det går inte. Nu får jag bara sätta mig på ett flyg till Spanien. Så fick jag lite hjälp av källarmamman att andas. Och jag känner att jag fortfarande, jag pratar liksom inte via magen längre. Jag pratar här uppe och sen så tar jag så här,
det.
Krålandning så här. Och så får jag prata vidare. Så att det här att vi ändå åkte iväg är ändå det bästa jag kunde ha gjort. För du vet hur man känner när man har kämpat på så där mycket. Man har liksom tömt ut allt. Man har tömt ut sig på känslor. Det var mycket. Mycket större än vad jag trodde att han tog studenten.
Ja, men jag förstår inte hur du kunde underskatta det så mycket. För att du bara kör på i 180 alltid. Och så tänker du att det här är bara en födelsedag. Men det är liksom hela livet går ju igenom det där.
Jag förstår det, men det jag tänkte, det som jag trodde, eftersom Ossian inte har gått i skolan sista dryga året på grund av pandemin, så har man inte varit så himla delaktig heller.
Nej, precis.
Och inte han heller, så är plötsligt varit som att vi båda gick in i en sån här tvillingpsykos. Men gud, det här är jättestort. Så vi båda drabbade samtidigt. Okej, han måste ha en ny kostym. Okej, vi måste köpa fin champagnen. Okej, mössan var för liten. Du vet vad vi båda insåg hur stort då. Jo, men jag tycker att det var så roligt, för dels läste jag ett inlägg av Emma Hamberg igår. Hon sa så här, här är en bild från min student. Hon är ju tecknare och författare, jag tror ni flesta känner till henne. Hon la ut en bild från sin egen student och skrev så här, jag skulle inte ha mössa, det skulle inte vara mottagning. Det enda som mamma och pappa kunde få med sig, det var några få ballonger. Och så skrev hon så här, men jag som en sån tycker att man ska fira allt nu. Mm. Jag ångrar mig så mycket att jag skulle vara så här punkig, så det där är löjligt. Och det ligger någonting i det, och det har jag också sagt faktiskt till mina barn, att så här, man ska fira det som fira skall. För att man vet aldrig vad som händer i livet. Helt plötsligt kanske inte det finns någonting att fira längre. Jag tycker det är rätt inställning. Sen behöver man ju inte liksom
köpa en jätteliten studentmössa.
Nej. Så det blev också lite i sista sekund, och vi tog expressbud och hit och dit. Och sen så var det så här, ska ni inte hämta ut det där expressbudet? Då kommer den här mössan, och sen säger han så här, kom ner mamma, kom ner. Du måste titta på mig i min nya mössa. Och jag säger, den ömma modern springer ner och ska se sin son sitta som en smäck. Och då sitter den i som, jag menar, ett frimärkesmössa.
Jag kunde inte skrivit det där. Alltså man hade inte kunnat skrivit ett manus och hittat på det där, för det var ju overkligt. Jag har ju liksom fått DMs utav folk som har brutit ihop och skickat bilder på dem själva när de grät utav skratten och såg mössan.
Det som händer är då att storlek 58 har blivit.
Jag trodde ju till att börja med att ni hade fått fel mössa, att det var någon stackare på Lundsberg som inte hade fått sin mössa och hade fått Ossians jättemössa och tvärtom. Men sen förstod jag ju att nej, det är Ossians mössa.
Och till hans försvar måste jag ändå säga att han var hos hattmakaren och provade ut. Jag sa att vi kanske inte ska avskriva din ADHD riktigt än. Men han hade storlek 52. Det var en grön mössa som stod för idel-adel. Det är adeln då som går på, vad heter det?
Lundsberg.
Nej, men Lundsberg. Eller, alltså,
internatskolor.
Internatskolor har då grön. Mm. Och sen på det hade han tryckt ut ett pismärke. Ja, det var liksom spektakulärt. Och sen så sitter den som en, ja, den är så liten så att, ja, men den passade ju perfekt på Bobo.
Ja.
Och när jag kom in där, och det blev ändå så gulligt. Det blev så här, ja, vi kanske, det här fick vi för att vi inte riktigt tog det här på allvar. Men ja, han åkte till hattmak, eller vi försökte och skulle beställa en ny, men det var ju stört omöjligt. Så han klippte ju upp den. Men det blev så fint så allt
10 000
blev
kronor senare.
Ah, gud, jag tänker inte ens räkna på vad hans student har kostat mig. Jag gör det inte bara.
Man
förnekar det. Men det blev så fint, och festen blev också jättefin trots regn och lera. Och det finns ju någonting när man samlar alla människor som ändå funnits där i många år, som har under, ja, men alla umgås man ju inte med nu, men som har funnits där för oss igen i hans liv och varit viktiga i olika tidsserier. Det blir en väldigt speciell stämning.
Ja, gud ja.
Och jag tänker tillbaka på min egen fett patetiska då studentskiva, och Ossian sa så här: vi ska vara på champagnefrukost när vi ska hemma hos några kompisar och så där. Och så berättade jag att vår champagnefrukost, S-E-C-A, Farsta G, vi satt i rondellen i Farsta centrum.
Coolt.
Jättekult. Vi hörde ingenting, blev typ söndergasade, kom dit i bruna klänningar typ. Och jag tänkte så här, so wild and crazy. Och då sa han så här, vi skämtade ju om det. Tänkte vilka jävla idioter om man skulle bara säga sätta sig i rondellen här uppe och dricka sin champagnefrukost. Och då tänkte jag så här, nu bodde jag i Farsta, Knivfarsta, vilket kanske inte går att jämföra med Porsche Lidingö, men det som har hänt är med hela samtiden och den utveckling som har skett på de här 30 åren är ju att allting har gått mot det helt perfekta. Inte ens liksom det tokiga är längre kul, utan det är bara kul om det är perfekt. Och jag tycker det är jävligt sad.
Verkligen, jag håller med. Men jag tänkte verkligen på min egen student när jag såg alla studenter. Nu när man börjar ha liksom kompisar som har barn då, som tar studenten, typ du och några till liksom. Det var ju också bjuden på ett gäng studentskivor här som man har försökt få hinna med på. Och jag gjorde ju lite som en Emma Hamberg där. Jag vägrade ju bära vitt. Så jag hade ju en mörkblå klänning. Det är såna konstiga grejer som man säger, men bara, varför kunde du inte bara haft vitt? En jävla dag.
Men alltså det här är, du måste säga så här, det här är 90-talet. Det är liksom de sista resterna av punken, att så här, vi ville på något sätt fortfarande göra revolution mot våra föräldrar. Det är ingen som vill längre. Man är så här, mina föräldrar gjort allt för mig.
Man är kompisar med sina föräldrar.
Ja, jag ska visa tacksamhet. Jag ska ha en fin vit klänning. Och jag ska vara så jävla glad.
Ja, men alltså, nej, men alltså, så märklig grej. Men samtidigt så minns jag så här, jag hittade en låda med massa bilder som inte har suttit insatta i album. Och då hittade jag massa bilder från just studenten. Jag blev så tagen faktiskt, för att det var liksom, det var sista året skulle jag kunna säga som liksom allting funkade med mina föräldrar och mig.
Jag
förstår ni? Ja, men du vet, de var friska, de hade sån jävla fin dag. Mina gudföräldrar var där, pappa var på sitt bästa humör, mamma med, jag hade mina kompisar där, morfar var där, mormor hade gått bort, och så såg jag en bild på min morfar, mina gudföräldrar, min pappa och min mamma. Och jag insåg att alla är döda. Mm. Ja, mamma lever ju, men hon är ju mentalt död. Liksom.
Mm.
Och det bara så här, alltså du vet, det bara som en kniv i hjärtat. Liksom. Alltså, att vara liksom bara den där bilden som kapslade den perfekta stunden. Och sen var det liksom inget mer.
Nej.
Alltså det är så trasigt på något sätt. Mm. Och det blir så sorgligt. Det var jag så här, fy fan alltså. Penny ska bära vitt och vi ska ha liksom de vännerna hon vill ha där. Alltså det ska vara sån jävla dag. Alltså, så jag är ju så här, jag är ju rädd för att jag kommer, jag vill ju inte göra sånt här, i och med att så här, mina barn är ju inte skyldiga till mitt liv liksom på något sätt. Alltså, men samtidigt så blir det lite att man så här, genomlever sitt eget genom dem på något sätt.
Ja, men jag tror
jag ställer mig alltid frågan, vill jag det här eller vill de det här?
Men jag tror att det där är svårt att separera. Jag tänkte på det när jag också läste Alex Schulmans krönika i DN.
Ja.
Att han skrev så här, att han tänkte under en tid av livet att det var skönt, nu kan jag släppa det som har varit i min släkt, det trasiga och det som har förstört och släktfider och kärleksbråk och brustna hjärtan och så här. Nu broderar jag ut lite, men så tolkade jag det. Och sen kan vi bara gå vidare i mitt nya liv med, liksom, med mina barn och min fru och så här, göra det ljusare och bättre. Och sen så blev det så tydligt från dem att nej, men vi sitter ju fast i vår minneskedja. Liksom. Vi sitter ju fast med allt som har hänt sedan liksom hundratals år tillbaka. Jag tänker, nu har jag en väldigt bra koll på sin liksom släktkedja, men många har ju inte det. Och då kan det bli jävligt märkligt om man till exempel kommer till en studentfest och känner alla de här konstiga känslorna och ser de här blickarna och folk som inte pratar med varandra. När släktfejten är liksom,
ja, men
inte,
det är fyra hörn liksom.
Ja, som inte ens identifierad liksom. Och nu är det som du sa, att du och jag har ju inga föräldrar kvar i livet. Så då blir det heller inte samma känsla av att liksom, ja, men någonting kan ha gått snett, eller att man är orolig att den ska dricka, eller att, ja, de känslorna kommer ju inte upp på samma sätt. Men någonting som jag noterade jävligt tydligt var, även på 90-talet när det var många som var så här, men jag tänker inte ha vit klänning, jag vägrar studenter, jag tänker inte hålla på med de där liksom, vad ska man säga, traditionerna påhittade av den finare klassen, vilket såklart är. Det var ju nästan, det var inga ungdomar som tog studenten förutom de som var välbemedlade för liksom 60 år sedan. Förstår du vad jag menar? Då gick de andra ut realskolan. Men det är också någonting som jag tänkt på alla de här studentfesterna, att så här, det är nästan bara mammorna som håller tal.
Mm.
Om man inte är då i de lite finare klasserna, för då vore det ju en skam om fadern inte höll ett tal. Men annars så har det varit, och jag har frågat lite andra kompisar som också har varit på studentskivor, och det är mammorna som fixar i vanlig ordning och det är mammorna som håller talen.
Mm.
Och då känner jag så här, men era slöa jävla tjurar. Men så pratar jag lite med Sanna om det där. Och det är så här, det är för jobbigt. Det är för jobbigt med människor som inte är utvecklade eller men, som inte är uppfostrade med att man pratar om känslor. Där känslor inte får finnas på samma sätt. Ja, men det var väl ingen som höll tal för, ja, mamma sa väl några välvalda ord, men där satt ju farmor som liksom, hon ville ju åka hem där mitt på dagen, och moster stod där och liksom för någon liten mössa, och Lillåsa spydde och var jättefull, och jag spydde väl också, och Perre var där, och sen var vi där några timmar, sen drog vi. Men jag har liksom inget minne av att jag tänkte att det var något viktigt att liksom att mina föräldrar var där. Det var liksom,
nej,
det var
för vi hade inte förstått traditionen.
Nej, det var så här, jaha. De har väl fixat det där. Jag kommer inte ihåg att jag tror inte jag visade någon särskild tacksamhet eller tacka. Det var så här, ja, det, nu har de ordnat en studentfest. Det var, jag kommer ihåg, vad käkade vi för någonting? Ja, det var någon, jag får mig att det var smörgåstårta, och det var några glada vinare. Sen inte för mig att det var så mycket mer. Inte för mig att det var någon mat eller grill eller liksom.
Jo, men det hade vi. Men det var en liten tillställning på kanske 15 personer max. Och så var det inte så mycket mer med det. Men ja.
När jag gör en liten conclusion av det här så tänker jag lite så här. Vi vuxna har skapat ett liv för våra barn. Där allting är liksom stort och festligt och ganska ansvarskrävande även av dem. De har tusen val att göra det så här. Skolan ska de göra val i. Liksom för oss var det så här, okej, det var en studentskiva. Man började på det gymnasiet som var närmast. Min bästis spelar fotboll, då spelar jag också fotboll. Man åkte på charter på sommaren. Det var ändå ganska easy living, och ändå så har det ju varit svårt att bli vuxen, tycker jag. Men det de ställs inför, jag bara känner så här, jaha. Jag skapar liksom, visar honom ett liv när han är 19 år som är så här, okej. Och så studentskiva så här, 80 personer, och det är liksom alla är med, som att han vore någon jävla, om jag hade fått den där finingen när jag var 18-19, då hade jag känt så här, men gud, vad fan ställs det för krav på mig nu? Men du menar att så här, att det här är någonting som ungdomarna får lära sig?
Nej, men jag tror liksom att varje tid har sin liksom, jag har svårt att säga, men hela tiden så fort vi ska vara analytiska så måste vi se på vårt eget och förkasta det som är framåt på något sätt. För det är ju så människan är funtad. När det var liksom, när på tv-tiden så var man rädd för videovåld och så vidare och så vidare och så vidare. Liksom. Hade vi vetat om att vi skulle köra så här shoot and kill-spel i VR, liksom, vad fan hade vi trott om framtiden då? Men behöver det bli så jävla dåligt? All forskning berättar bara hur dåligt allting är. Men jag tror att det, så här, det finns mycket i det här som faktiskt stärker ungdomar och gör dem liksom kapabla på ett helt annat sätt än vad vi var. De är mycket mer ansvarsfulla för både sig själva och sin tid som de lever i. Det är ju liksom, det är vi som är problemet, för vi var så oansvariga.
Jo, men om jag ställer den här retoriska frågan, vad ska de göra sen då? Ossian är ju liksom mer komplett och ansvarsfull vid 18 års ålder än vad jag typ var vid 35. Vad ska han göra nu då? Vad ska vara hans utmaningar när han redan har kommit så långt? Det är den jag inte fattar. Han sa så här, jag är så ledsen att jag inte har hunnit hjälpa till så mycket, mamma. Så jag sa, men vadå? När man tar studenten, det finns väl någon gång där du inte ska ta ansvar och bara komma till så här, uppdukat bord. Mm. Jag tror att det skapar någon ångest ändå. Man måste försöka hitta orsaker till varför ungdomar mår så dåligt. Jag tänkte inte på, om min mamma inte hade varit sjuk när jag var runt 20 där, då hade jag mått så jävla bra. Jag var så här, framtiden låg för mig. Jag kände inga krav på att jag skulle leva upp till någonting. Att jag skulle vara ansvarsfull, att jag skulle liksom skaffa något jobb eller... Jag vill avrunda det här med att jag tror ändå att allt detta som skapas kring dagens ungdomar sätter stor press på dem. Det måste finnas någon jävla anledning till att många mår så dåligt. Jag tror att det här är en som jag är medskyldig till.
Ja, jag tror det beror också väldigt mycket på vad man har för barn också. Det är väldigt olika. Vissa barn är mer mottagliga och vissa barn är mindre mottagliga. Liksom. Du vet ju, jag är med fester, så att det är ingenting som... Det är inget jag sticker under stol med. Jag ska bara liksom dra lite i och med att jag också hade kalas i helgen.
Som du hade på samma dag som jag hade min fest för övrigt.
Precis, för din fest fick jag ju första inbjudan till, var en save the date. Så fick jag tiden utav dig via podden 13.00. Toppen, tänkte jag, det blir bra. Då kan jag köra min fest på kvällen där. Då hinner man båda. Men sen ändrades den tiden till 4. Det har ju hänt förr.
Men vadå, du menar att du tycker att det är så här, ja men det är en av mina bästa kompisars största dag, men jag kör samma fest. Varför kan du inte bara erkänna att du missade att det var den dagen? Det spelar väl ingen
roll? Nej, jag missade inte. Jag hade det inlagt i telefonen sedan flera månader tillbaka.
Men så mycket engagemang som det var det här. Tyckte du verkligen att du, ja i och för sig det är du. Jag tyckte så här, för fan om någon hade sagt till mig så här, nu ska du gå på en annan fest mitt under det här. Så här tältpinnarna, tårtorna. Alltså skulle inte du haft panik om du hade kommit förbi?
Nej, absolut inte. Jag låg ju till och med och sov en timme på eftermiddagen.
Och sen kom regnet.
Nej då, vi gick upp på morgonen tidigt, preppade. Vi fick låna ett partytält av en granne. En kompis kom över och hjälpte oss och reste det sista. Vi kollade på liksom the setting. Jag hade ju en idé där då att man ska alltid ha liksom ett tema att utgå ifrån. Så här, nu hade jag bestämt att det skulle vara gårdsfest. Och så tänker jag så här, vad är en perfekt gårdsfest? Jo, men först tänkte jag att det skulle vara så här lite Peggy Sue barbecue. Men sen lämnade jag den idén ganska tidigt. För jag tänkte så här, gud, jag kommer inte orka stå och steka burgare till 50 personer. Liksom.
Ja, du skulle gjort det själv.
Nej, men först tänkte jag det. Så jag bara säger, nej men okej, in med en sån här burgartruck. Så då fick jag ta kontakt med Babas Burger som är så stört goda smashburgare. Det är bra att outsourca maten i alla fall. Då slipper man ta hand om mathantering, för det är ju det tråkiga som man kan göra. Men det som jag tycker är bra när man har fest, det är liksom att ha en vision och en idé om själva festen. Vad vill det här vara? Om det är ett garden party, hur tänker du dig ett garden party? Har du någon film som förelag, eller har du någon idé, eller har du varit på någon egen fest? Så jag var så här, okej, man skulle kunna lägga ut lite kuddar här och där. Vi har liksom en så här trapptrall där folk kan sitta. Här skulle det vara en trubadur. Det vore härligt om det satt en trubadur och plinka i ett hörn liksom. Och så kan vi ha lite pingis. Pingis funkar alltid, för det förenar åldrar och grejer. Då kommer folk igång. Och det viktiga är att folk kan orientera sig själva på en fest, så man slipper ta ansvar för alla på hela festen under hela kvällen som värdinna. För det här tycker jag är problemet med att ha fest. Man tänker på allt som värdinna, men man tänker inte på sin egen roll.
Nej.
Och det här är ett återkommande problem för mig när jag har fest. För jag älskar verkligen att ha fest. Men helt plötsligt så inser jag att när gästerna kommer, då vet jag inte själv vem jag är.
Nej.
Eller vilken roll ska jag introducera folk för varandra? Jag är alltid för lite personal utan någon anledning. Så det är alltid jag som måste springa runt och fixa. Jag ska allt från så här dammsuga upp glas till ta emot presenter. Vara värdig, sätta ihop folk och så vidare. Så att det som blev bra med de här små stationerna var att så här, jag gjorde ett snabbt intro, hej välkommen, tog emot present, gav ett glas bubbel. Sen började folk orientera sig själva och då kunde jag helt plötsligt surfa runt mellan de här olika gängen. Istället för att springa runt och vara en förvirrad höna hela kvällen och tänka så här, oj, nu har jag dåligt samvete för jag inte hunnit prata med henne så mycket eller honom så mycket eller så vidare. Så det var faktiskt väldigt skönt att så här, ha små stationer. Och se hur människor de hittar de här stationerna själva istället för att man var den som så här satte en viss person någonstans. Förstår du?
Jag fattar. Men så då hade du food truck och sen så hade du en liten trubadur. Men hade du någon film för blicken liksom?
Ja, men det hade jag. Jag hade en så här, ja, men det finns ett garden state, så jag tror det var ett jävligt härligt så här garden party för 1000 år sedan. Och så hängde vi upp lite kulörta lyktor i träden. Alltså det skulle vara väldigt så här amerikansk boho. Sen kom ju då, och festen är utlyst till 18.00, men sen kom liksom judasregnet. 18 till 20. Så folk började trilla in efter 7. Men det gjorde å andra sidan ingenting. För när de väl kom, då kom de med det bästa humöret. Och alla hade fastnat i taxiköer och trafikstockning och översvämningar hitan och ditan. Och så kom de med det bästa humöret och alla liksom, det blev ju som att det blev allas fest på något sätt. Regnet förenade.
Ja, jag fattar. Men det, har du varit på någon konsert någon gång när det helt plötsligt så här börjar vräka ner och man tänker så här, skit i allt, så här, vi lever som det vore vår sista konsert. Det händer ju någonting. Men det händer ju någonting med människans sinnen, allting inte är tillrättalagt. Men jag kände ändå så här, när man har en, liksom en fest i trädgården och det har varit så här fint väder i 3 veckor. Och så vaknar man upp dagen efter så är det knallsol. Då kände jag, nej, det kändes fan lite bittert ändå alltså.
Jaha, nej, jag kände faktiskt ingen bitterhet. Jag bara så här, hade lite panik där mellan 6 och 7. Det ska lätt erkännas. Men sen bara så här, jag vet inte, jag bara sket i det. Tänkte, whatever liksom. Nu kör vi.
Ja, jag fattar.
Vi gasar. Jag måste inte säga att det var väldigt lyckat, men det är allmänt tips till, jag får oftast ganska mycket DM och frågor om just fest, för jag gillar ju att ha det och jag tycker det är kul. Det är verkligen att ha en idé, en vision om vad känslan ska vara, liksom, mycket mer än så här, vad man ska uträtta.
Men jag tänker också på de fester man har varit på eller haft, och så har man bara haft ett minikini-tema. Hur litet det än har varit. Som när jag hade överraskningsfest för Mattias när han fyllde 40. Då skickade jag ut ett sms dagen innan. Så här, vi kör väl lite mexikanskt tema då. Och då när bara någon kommer så här, gående ner för liksom kullerstenarna i en sån här hatt. Och typ den största mustasch som man någonsin har sett. Och de som också har tagit det på allvar och gjort en liten sån här rabatt. Vad heter det? Tango-rabatt-mustasch. Det är någonting som händer då. Sen är det bara att ställa fram lite tequila och några liksom mexikanska bärs. Så har du ett lilla tema.
Ja, men så är det liksom, har en inramning. Så fort man har en ram, då funkar det mesta i den ramen. Liksom.
Och sen livemusik, förlåt. Men det spelar ju ingen roll var det än är. Spelar en liten gitarr eller är det någon som kommer in och har ett band. Då händer ju någonting med människan. Musik förenar ju också.
Men det som också är så skönt med att ha liksom en low-key trubadur som bara sitter med liksom en akustisk gitarr och inte har ett PA, det betyder ju inte att alla måste stanna upp och lyssna hela tiden på vad han har framför, utan då blir det liksom som att det är en skön dude med gitarr på festen och alla kan ändå vara i festen, så ibland så får han lite attention och alla bryter ut i någon låt gemensamt eller vad det nu är liksom.
Ja, men så bra idé. Men något tips som jag också vill ha, det kanske har varit lite svårare under coronatider, men det är att man faktiskt har rejält med snacks när folk kommer.
Ja.
För några har ju också tagit så här, man kanske tagit lite en försläckare, förtändare. Man kommer, man kanske inte har hunnit äta för man skulle köpa en present. Och finns det då liksom ingenting?
Nej.
Dels blir det så att människor blir som minikinirovdjur. Okej, finns det någonting man kan ta? Kan man äta någonting hit och dit? Och sen så dricker man ju på då istället. För att människan vill ju ha någonting i munnen när man är på fest. Så det är bra. Men ett annat tips tycker jag också så här, perukfest, väldigt enkelt. Sätt på en peruk. Människor vågar vara sig själva. Eller någon annan.
Det behöver som sagt inte vara komplicerat alls. Bara man har liksom en inramning, en vision, en idé och en känsla, så har man kommit ganska långt. Istället för att bara så här, vi ska ha en middag, vi ska ha en fest.
Jag sitter här i Spanien och ser att du ser lite blek ut om nosen.
I blick om nosen, det vet jag inte. Men jag har tagit mitt vaccin. Jag känner mig lite trött i ena armen. Det kanske har med det att göra. Det är intressant, men jag kände liksom på något konstigt sätt, vet man inte om det är psykosomatiskt, men hur det nästan vandrade genom kroppen. Att först så kändes det lite i så här armarna och i bålen. Och sen så ner över höfterna och på låren, så ner i fötterna. Och så på att snurra runt. Alltså det kändes att den, så här, den attackerade alla delar av kroppen på något sätt.
Men jag måste ändå säga så här, att det var väldigt enkelt att få en tid. Vi satt i bilen och Mattias sa, nu sitter jag här, behöver en tid. Och sen så, inom 20 minuter så hade jag en tid ute i Täby.
Ja. Jag bokade bara för att jag orkade inte hålla på och hustla och bara så här, sitta och panik, vänta in tider. Så jag bokade för en vecka sedan och så tog jag den tiden nu.
Nej, men jag tycker, det, vissa som ger uttryck för liksom i media att det har varit så otroligt, otroligt svårt att få tag i en vaccintid. Jag vet inte, jag kanske bara hade flyt, men har du känt att det har varit svårt?
Inte det minsta. Jag har bokat av min tid dessutom 3 gånger. Och
har du?
Det har inte heller varit några problem. Först hade jag en tid så var jag tvungen att skjuta på ett möte. Ja, men du vet, så här, håller på hustlat. Så att, så här, jag har inte haft några problem med att få tid överhuvudtaget. Jag förstår ingenting. Jaja.
Det var väldigt spännande tycker jag när man kom till Spanien. Att här är det ju fortfarande stenhårt.
Mm.
Ilan blev ju utkastad från mataffären igår för att han inte hade munskydd.
Ja, men så är det ju.
Jo, men vi har ju inte fattat. Vi har varit några lallare där borta i Sverige som har sagt, jaha, okej, nu dog någon till och hit och dit. I övriga Europa har det varit liksom fucking stenhårt.
Ja.
Ja.
Vilket men lite mer pesthistorik än vad vi har.
Ja, det, vi har ja, eller också har de bara liksom lite mer starka ledare, jag vet inte. Okay. Men ja, så det är väldigt lite människor här och det märks också i affärerna. Det finns mycket mindre varor.
Mm.
Det är så här, hela liksom, hyllplaner de tagit bort med till exempel fisk och färskvaror. Så det är ändå lite så här, känslan av efterkrigstid.
Ja, ja, ja. Verkligen.
Mm. Inga människor på stranden. Och, det är ganska soft. Så här var det liksom för typ 30-40 år sedan. Ja.
Ja. Ja,
men jag blir gammal. Jag, mamma börjar bli gammal. Tycker det är skönt att vara själv.
Jag tycker det var skönt att vara själv. Och hur känns det nu när hon börjar inträda i någonting som jag skulle kalla för skjulåldern? Det vill säga när en ålder då kvinnor och män blir så praktiska när de fyller år som önskar sig praktiska ting. Det är nämligen komikern Anders Jansson som då var väldigt provocerad över sin fru som då fyller 50. Han frågade, vad önskar du dig älskling? Och hon var så här, jag vill ha ett skjul. Hon vill ha ett skjul.
Men jag fattar,
då tänker jag så här, då har man ju funnit sin plats i livet, tänker jag. Alltså då vet man vill ha, man vill ha någonting som är praktiskt, man vill ha någonting som man har användning för. Och man vill inte bara ha någonting för stunden eller för känslan.
Men är inte det där livsfarligt? Är inte just skjulpresenten eller skjulönskningen som gör att många relationer går åt helvete? Att den andra personen så här tittar med sina så här, I'm 20-something eyes på frugan eller gubben som önskar sig liksom en borr eller ett skjul och känner så här.
Men så du tror att det kan bli ett problem mellan mig och Joel som ändå har en åldersskillnad på 11 år, att när dagen när jag kommer och önskar mig ett skjul, då kan han lika gärna gå ut genom dörren.
Nej, men jag tycker bara överlag så här, jag har ju några tjejkompisar som har fyllt 50 och de har ju riktigt skenande panik. Det är ju liksom neonkläder och rosa hår och så här, konstiga äventyrsresor inbakade och så här, små flings med yngre snubbar. De säger själva, jag fyllde 50 och det var så jävla mycket märkligare än vad jag trodde, apropå det här med studenten, att så här, det innehöll ju hela hens liv att Ossian tog studenten. Jag hade inte förberett mig på det, så att jag liksom, det blev som en jävla, jag ska säga, ja, katalysator i mig som bara så här, sprängdes när han kom ut springande där. Och jag tror att det kan vara samma känsla som jag kan se på några av mina tjejkompisar, att de är så här, nej, vänta nu för helvete Gud eller vem det nu handlar om som har satt mig på denna jord. Is this it? Medan man ser snubben så här påta med sitt skjul eller med sin borr eller med sin flint som ser skitnöjd ut och tycker så här, I settled down. Jag fick de här ungarna, snygg fru fortfarande, den här fina huset, så här, nu ska jag liksom, nu är min tur att så här, vänta på döden och vara nöjd med det.
Ja, det är bara 50 år kvar, så att man har ju 50 år på sig. Alltså, du liksom, ja, är det farligt att settle down eller inte? Jag kan ju någonstans tänka så här, gud vad skönt att önska sig ett skjul, vad enkelt allting blir. Ett skjul, det är ju praktiskt. Det kan man ha massa grejer i. Man kan göra det som en liten friggebo, man kan göra det som en liten studie.
Man kan ha en bar där inne, en absintbar.
Men skjulet kan ju, det är ett konstprojekt. Det kan ju ta många former. Det kan vara allt från en bar till liksom en byggverkstad. Liksom.
Men alltså, nu är du så konstig. Nu tror du på allvar att du känner längtan efter settle down.
Nej, men jag bara kände så här, fan vad fint att vara i en ålder när man är nöjd. För att mitt liv är ju ett kroniskt missnöje.
Det är det jag menar. Jag tror nog att det handlar mer om att du och jag ska gå på yogisk kurs och meditera än att vi ska köpa ett skjul. Det handlar ju mycket om att vi
flyr från känslan. Jag tyckte det var så grundat. Jag tyckte det var så grundat och så härligt.
Är det bra för honom, tror du, att känna sig som 50 plus? Kan det antända någonting i honom?
Jag tänker att det är en katalysator för en ny kreativ ålder. Att man måste definiera sin ålder. Man definierar ju alltid sin ålder i början av åldern. Har du tänkt på det?
Ja, det är verkligen sant.
Har du liksom en, har du en annalkande 50-årskris eller har du inte det?
Det jag känner är att jag är så jävla rädd för siffran 50. Jag tycker det är så obehaglig och så här förnedrande och taskig och den tittar ner.
Det låter som att du har en kris.
Ja, men just det där att fylla 50, det är så här, när du känner, när du blundar och när du liksom står på de här studentfesterna, då kan ju du bara blunda, så är du där själv när du själv hade studenten.
Absolut.
Jag känner inte att det har lagts någon sordin på min så här stämning. Och vi satt och pratade om det igår när vi satt och kollade på fotbollsmatchen här uppe i vårt hyrda hus. Och då, vi är ju i Spanien, är vi på Mallorca. Så det blev också lite speciellt. Vi satt då, jag och alla gorillor skulle försöka få sitta i en liten minikini spansk soffa. Det var varmt och jag hittade dit. Men det var ju roligt och alla var upprörda. Och vem kunde det om dem eller vad. Och då sitter Ossian, min 19-åring, bakom mig. Och du vet, vi känner bara varandras energi. Jag tittar bak så här, typ ska vi dra? och så säger då min Mattias, men gud, ni två alltså, vad är problemet? Och då säger Ossian, satt precis och tänkte på om man kanske skulle bara sticka ner till Sojer och så här, kolla läget där. Jag bara, okej! Okay. Mattias bara, men skärp till dig, du fyller 50 nu. Och så pratar vi om det är positivt eller negativt. Och så kommer vi fram till att det är både och. Att jag fortfarande känner den här känslan så otroligt lätt. Okej, vad är livet? Because I'm in. Men att man kanske nu när man ska börja närma sig 50 kan hantera det och använda det som en katalysator istället för att det ska bli galenskaper liksom.
Kommer 50 bli ett ansvar, Ann Söderlund, undrar vi alla.
Ja, men jag tror att det är det jag känner. Och det
är du rädd för det?
När jag ser fram emot också och jag har gjort en nedräkning inför när det är olika saker som jag vill ha kommit till rätta med. Så att jag tycker ändå att det känns konstigt, men jag känner inte så här, wow, för fan vad härligt, jag tror jag ska köra en riktig jävla fest. Eller också är det fan det jag ska göra. Det är det jag ska göra, älskling. Jag ska hylla att jag har överlevt de här 50 åren.
Det är vi alla glada för.
Det är vi alla glada. Nej, jag känner inte det. Men jag tror att det är lite som du sa. Att jag känner att det kommer med mitt ansvar. Och det finns några saker i livet som jag vill ha kommit till rätta med. Den dagen jag står där och fyller 50.
Mm.
Och det är inte så långt kvar. Det är ju bara ett år.
Ja. Oj, dags att planera nu.
Jag kommer flyga i. Mm. Men 50, det är så här, för innan har man kunnat tänka så här att det finns liksom lika många bra år kvar. Men det inser ju, ja, men vilken korkek som helst, att så här, de 50 åren som är kvar kommer inte vara lika snygg, jag kommer inte vara lika smart, jag kommer inte kunna så här springa lika snabbt. Det kommer
jo,
vara...
nu kommer du börja fatta hur du kommer förvalta din skönhet. För du njöt ju inte av din skönhet när du var 20-någonting. För då var du bara osäker och ängslig. Det är nu du kommer kunna så här, ta ansvar för dig själv och liksom njuta. Alla forskare säger att den lyckligaste tidsåldern i människans liv är 50+.
Tack, älskling. Det ska jag tänka på.
Ja, men det kanske är vid 50+ som du startar ditt eget OnlyFans-konto.
Gud, nej. Nu, jag ska bara säga så att det här är faktiskt typ första gången som jag känner när jag ska så här lägga mig och sola på stranden i bikini. Jag bara, okej, det är dags att ta tag i kroppen. Det är dags att ta tag i förfallet. Så att, nej, om det inte är någon som vill långa tuttars. Det kanske man kan tjäna pengar på.
Det kommer du kunna göra på OnlyFans. Övertygad. Just nu har ju Erik Galli och Lisa Östberg några till kommit ut med en dokumentär på SVT som heter Pornfluencers. Det handlar alltså om olika kvinnor som då under det slutna, vad ska jag kalla det för, Instagram mot prenumeration. Alltså det är som en prenumerationstjänst motsvarande Spotify eller Netflix etc. Men du kan prenumerera då på OnlyFans, så ska du prenumerera på vissa personer som har ett konto där. Och i den inramningen kan man då i princip beställa sig en egen porrsession utav den här hosten utav det här kontot. Och En av tjejerna som medverkar i dokumentären, hon säger ju att hon drar in runt 200 000 i månaden på det här. Och andra tycker att så här, äntligen kan kvinnor få bestämma över sig själva. Det har ju funkat jättebra för vissa, som exempelvis komiker och sådär, som har OnlyFans-konto, har varit ett sätt för dem att överleva pandemin, att kunna köra liksom små shower och etc. och ändå få pröjs för det, motsvarande Patreon som är ett betalpoddsystem. Men de som använder kontot i stor utsträckning är ju just kvinnor som exploaterar sig själva i utbyte mot ekonomi. Och här är ju då den stora liksom, pudens kärna, är det här prostitution eller inte?
Men jag måste säga så här, det som är det geniala, om man får säga så då, med den här typen av konton är ju att man kan skapa samma triggersystem som för missbrukare. Alltså, samma liksom, trigger som sätter igång för spel eller sexmissbrukare går ju att använda det här just för att man då får betala för, hej, vill du se min stora rumpa? Och så visar man en bild på rumpan. Vill du se den naken? Ja. Men då får du, jag vet inte hur det funkar, men då betalar man in en viss summa. Så om någon vill att man ska säga någonting eller liknande. Så att så här, man kan ju trigga det här. Man kan ju få en människa i sitt garn, om man säger så, och trigga den. Och innan situationstecken då lura av den jävligt mycket pengar.
Men vem blir nyttjad här då? Så länge det finns en konsumtionsmarknad utav ett tjänstesamhälle där män kan köpa kvinnors kroppar, är inte det liksom pudens kärna när det kommer till all typ av ojämställdhet? Eller är det att kvinnor helt plötsligt kallas då för entreprenörer för att de håller i mobilen själv?
Jag tycker att det här är en sån jävla snårig djungel, och jag har tänkt på det där en del senaste tiden, vad jag själv känner. Det som jag tycker, som du säger, är bra, att du är i skyddad verkstad. Du går inte in i någon okänd bil. Någon kan inte liksom tvinga dig att utsätta dig för liksom misshandel, tvinga dig till sexuella tjänster som du fysiskt inte vill göra. Sen är det ju en form av tvång här också, eftersom det någon köper dina tjänster. Jag tycker såklart att det är, om det nu måste finnas, som man ska säga, så är det här ett sätt för kvinnan att kontrollera. Men det som jag håller med Kajsa Ekis Ekman, journalisten, om, och samhällsdebattören, är att det blir någon form av gullifieringsstämpel bara för att det typ är så här Instagram-känsla. Då kan du visa rumpan och sen kan någon så här betala 10 kronor. Och så blir det lite som så här, det är ju ändå prostitution liksom.
Ja, det är mycket mer än rumpan som visas. Så om du kollar på dokumentären, ja, så kan man ju se liksom. Och som en av tjejerna som medverkar i dokumentären säger också, så här, har man visat rumpan en gång, då har man ju liksom, det är den här normaliseringsprocessen, att säga, ja, men har man visat rumpan en gång, då är det inte så farligt att visa den igen. Och sen att visa upp då muttan bakifrån, då är inte det någon större grej, man har redan visat rumpan. Och så blir det längre och längre och längre, och helt plötsligt så har du förlorat dig själv i det här systemet. Och liksom, det är ju ett par som är med i det här, en skånsk tjej som är influencer, som har, ja, och gör det här tillsammans med sin kille. Så då man har ju då sex online då, framför olika personer som betalar för att titta på det här. Och där är ju killen med liksom, men hon är ju stjärnan. Alltså porrindustrin är ju skev, för att där är ju kvinnor stjärnor. Det är de som tjänar pengar, det är de som liksom får mest betalt, och killarna är liksom lakejerna runt omkring. Men samtidigt så är ju de som äger nätverken. Det är ju det här vi pratar om lite med liksom femårstrenden också, att som de som äger och driver på är fortfarande män bakom rodrena. Så är det någonting som har förändrats även ifall kvinnorna per se har makten, eller är vi lika prostituerade som vilken porrstjärna som helst?
På pappret tycker jag att man är det, men det som jag tycker också är läskigt, jag tänker så här, du och jag som har erkänt att vi snattade lite i våra ungdomsdagar, för att man känner så här, men jag får inte den där tröjan på hämta av mina föräldrar, eller vi ska på fest ikväll så här, och sen så var det så jävla lätt, och sen triggade igång och så bara skenade det där ett tag liksom. Och jag kan tänka om jag hade varit så här 16 år och så sa en kompis till mig så här, ja men vet du kan tjäna så här 50 papp i månaden på och visa dina som uppstudsiga tuttar för så här kåtäckliga gubbar i den här tjänsten. Så bara, ska du med till Spanien? Vi ska på charter. Jag tror att det är för lätt.
Det är ju för lätt.
För men det är man inte heller.
Om man nu då pratar om så här en avsugning i en bil som prostituerad, motsvarande att liksom suga av någon online. Idag finns ju allting som är online kvar. det är ingenting som försvinner, utan det finns ju kvar. Nu ska jag inte säga att en avsugning i en bil är bättre eller sämre, jag behöver inte jämföra, men att där kan du ändå liksom mörka ditt brott, men här kommer det alltid vara liksom någon som vet om att din morsa sög av honom. Förstår du?
Ja, i och för sig. Om man får välja pest eller kolera så skulle jag ändå göra det liksom i AI än att sitta med så här en svettig AI, kring din gamla Volvo.
Om du måste suga av liksom ett XXXXX som dina barn kan titta på. Oavsett om det är under fräscha form. Jag vet inte, jag är så jävla moraliskt liksom splittrad i det här.
Jag tycker alla har rätt och alla är fel i den här frågan. Förstår du lite vad jag menar?
Jo, men det är ju normaliseringsprocess. Kolla på liksom Instagram idag. Jag kan ju tycka att så här Kardashians har jättemycket skuld i den här frågan. Liksom. Det är ju en otrolig normaliseringsprocess hur nakna vi är idag. Kolla på Kim Kardashians konto. Hon exponerar liksom alla delar av sin kropp förutom, ja, förutom kanske sina bröstvårtor eller snippa liksom, eller springan utav snippan, men liksom, och det är inget konstigt liksom, och det ska kallas för feminism. Jag blir ju så jävla dubbel i det här, jag kan inte så här, navigera så här. Det är klart att så här, vi ska ha rätten till våra kroppar och så, men när du exponerar den på ett sätt som ändå män tidigare har exponerat dig, även fast du håller i mobilen själv, är det inte exakt samma sak då?
Men jag tycker det är helt intressant att du pratar om det här, om normaliseringsprocessen som är typ den mest påtagliga processen i alla, såna, i alla mänskliga och mellanmänskliga relationer. Jag tänkte på det nu när alla de här unga tjejerna som tog studenten, som hade, ursäkta uttrycket om jag låter som att jag snart ska fylla 50, muskorta kjolar. Alltså kjolarna går fan inte över stjärtamentskanten. Och så säger deras mamma så här, men gud, ska du gå ut så där? Och så börjar de här tonåriga tjejerna så här, du slutshama mig, sluta slutshama mig. Och det fick jag också höra. Det fick jag också höra på de här studentskivorna, att sen så fort mammorna sa något så här, man dödar den feministiska diskussionen eller deras då frihetsrevolution genom att säga att du slutshamar oss. Men som en mänsklig varelse som har varit ute på byn och träffat män i många år, så är det så här, jag kan ju typ inte slita ögonen från de unga tjejerna som liksom visar rumpan. Hur ska då, förlåt om jag säger det, men hur ska unga killar som har så mycket galenskap, hormoner i kroppen, och även tjejer, hur ska man säga till dem efter 10 bärsar, nej, ni ska inte bli upphetsade av det där?
Alltså, den är dubbel.
Nej, den är jävligt dubbel, men man kan ju inte bara helt, bara för att människan ska vara mer, ska då ha lärt sig det mänskliga beteendet, så försvinner ju inte driften. Vad fan, hela jungianska perspektivet, alla jävla terapeuter genom århundraden säger så här, det enda vi vill göra är att slita av människokläder och våldta och sen skita i moral, sno någon annans mat, inte jobba. Men vi uppfostras och är en del av en miljö där vi försöker hitta något jävla mellanläge.
Och det är jättemärkligt.
Men när spriten kommer in, eller driften kommer in, och man är 20 år. Jag kommer själv ihåg att man kunde ligga vaken en halv natt och säga, jag måste ligga med min kille, nu får han vakna, nu måste jag väcka honom. Liksom, vi snackar om drifter som är så jävla starka att säga, ja, men det har fått mänskligheten att överleva. Då ska vi säga till de halv, liksom, fulla 20-åriga killarna att säga, nej, ni ska inte kommentera tjej, ni ska inte bli upphetsade av det här, eller gubbar som ser det här. För fan, ja, det är svårt.
Det är svårt.
Hela biologin har ju försvunnit. Hela biologin. Sluta slutshama mig. Jo, men, jaha.
Nej, men det är ingen slutshaming. Vi försöker bara ge dig tips på att inte bli våldtagen. För att människor och deras drifter står över en kjolkort kant.
Jo, men älskar, om man nu uppfostras då med sina tjejkompisar och hela samhället som säger så här, du ska få göra vad du vill, du ska se ut hur du vill, du får bete dig hur du vill, du kan ligga naken och ligga med den där killen, sen ska du säga stopp. Man säger, ja, det låter så jävla fint och bra på pappret, men det är ju en omöjlig ekvation.
Ja, 100%.
Du kan ju starta ett sånt konto, älskling.
Jättekul.
Onlyfans?
Ja, partyfans.
Vill du veta vad det ska bli? Betala 39 kronor. Älskling, du ska göra succé. Försör mig, försör mig.
Det gör jag redan. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs om en vecka.
Puss, puss.
Puss, puss.